Himmelske Fader, när du samlar oss i advent för att höra om din ankomst, din första ankomst i ringhet och din andra ankomst i härlighet, Herre, gör våra hjärtan genom din ande angelägna om att vi förbereder oss för att ta emot Kristus i våra hjärtan genom ditt ord. Amen. Hör så Herrens ord i högmässotexten för den andra söndagen i advent, den andra årgången. Så skriver evangelisten Markus i det första kapitlet och från den 14:e versen. Sedan Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sade: tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Amen. Herre, helg oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. I dagens text så berättar Markus att sedan Johannes döparen hade blivit fängslad så kom Jesus till Galileen för att predika Guds evangelium. Och Matteus, han säger att när Jesus fick höra att Johannes hade blivit fängslad, då drog han sig undan till Galileen. Herodes Antipas, han hade i strid med Mose lag tagit som hustru sin brors hustru Herodias. Och det hade Johannes döparen reda på. Och det talade han om offentligt för inför folket. Och det gjorde Herodes arg. Och så fängslade han Johannes döparen. Och Jesus, han förstod att när Johannes döparen blev fängslad så drogs snaran åt. Men han visste att tiden ännu inte var inne för att vandra den sista vandringen till Jerusalem. Han hade ännu tid kvar att predika och därför begav han sig till Galileen. Och Galileen var inte utanför Herodes händer. Men det var betydligt lugnare än Jerusalem, rikets centrum. Och Jesus ville inte påskynda händelseutvecklingen. Lukas, han berättar att han bosatte sig i Kapernaum i Galileen. Och Galileen, det var ju hemmaplan för många av Jesu egna lärjungar. Många av dem kom ifrån Galileen, de hade vuxit upp där. Så när de kom dit så hade de vänner och släktingar där. Och här predikade Jesus, säger Markus, Guds evangelium. Själva ordet finns på hebreiska evangelium, som betyder det glada budskapet. Och syftar i det gamla testamentet på när Gud griper in för att frälsa, för att rädda sitt folk. Ordet förkunna som används här betyder att ropa ut. Precis som när budbäraren kom hem för att ropa ut det glada budskapet om seger. Det är ett glatt budskap. Det är ett glädjebudskap. Och det var ett glädjebudskap för folket i Galileen. Och när han beträder galileisk mark, då säger Matteus att då går Jesajas profetia i uppfyllelse. För flera hundra år tidigare hade Jesaja talat om vad som skulle hända. Sebuluns och Naftalis land, sjövägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen, det folk som sitter i mörker ska se ett stort ljus. Och för dem som bor i dödens land och skuggan ska ett ljus gå upp. Ett stort ljus är det där Gudasonen beträder galileisk mark. Inte med dom, utan med glädjens budskap. Här fanns det ljus för dem som sitter i mörker och hopp för dem som bor i dödens land. Och så är det också när Guds evangelium predikas i Sverige idag. Det är det glada budskapet. Det är det sanna ljuset för dem som bor i det totala mörkret. Sann glädje från Gud. Och Kristi förkunnelse sammanfattas i några få ord. Tiden är fullbordad. Och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Budskapet ledde åhörarna tillbaka till den undervisning de hade fått i synagogorna och i hemmen. Och somliga hade förstått dess rätta mening i den undervisningen. Många hade faktiskt vetat vad profetian syftade på. Ni kommer ihåg att redan när Jesusbarnet skulle omskäras på den åttonde dagen, så berättas om Simeon, en man som väntade på Israels tröst. Och när han tog barnet, det lilla Jesusbarnet, i sina armar, så bekände han att frälsningen kom genom detta lilla barn. Det var genom Jesus som syndernas förlåtelse, försoning, rättfärdighet och evigt liv blev vunnet åt en hel mänsklighet. Simeon säger, när han håller det lilla Jesusbarnet, mina ögon har sett din frälsning, som du har berättat skådas av alla folk. Och en annan, Hanna, hon kopplade också omedelbart Jesusbarnet till den undervisning hon redan hade fått. Det står att hon talade om honom för alla dem som väntade på Jerusalems frälsning. Alla dem. Johanna, Simeon och många andra väntade på frälsningen, Israels frälsning. Därför att man hade hört profetian förkunnas i synagogorna. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska regera som en kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom: Herren vår rättfärdighet. Så när Jesus utropade, tiden är fullbordad och Guds rike är nu här, så missförstod de inte sitt gamla testamente, att budskapet var någonting politiskt, utan blev styrkta i sina hjärtan i tron på konungen Messias ankomst. Tiden är fullbordad, säger vår Kristus. Det är som om hela vår tidsera, allt ifrån Adams fall och luftet om kvinnans säd som skulle söndertrampa ormens huvud, luftet om Abrahams avkomling genom vilken alla släkten skulle bli välsignade, att hela den tidseran var som ett glas som man fyllde på vatten, och till slut så var det fullt, det var fullbordat, fullkomnat. Eller som ett tidglas, ett timglas, där sanden rinner ner och till slut så är det fullt. Tiden är fullbordad, säger Jesus. Och därför är det helt naturligt att vi sätter år 0 till hans födelse. För alla luften pekade fram mot honom, och alla Guds barn har allt sedan Kristus kom pekat tillbaks på honom. Tiden är fullbordad. Och till och med Johannes döparen hade talat om honom som skulle komma och sagt att han inte ens var värdig att knyta upp sandalerna på hans knyta upp skorämmarna på hans sandaler. Tiden är fullbordad, säger Kristus. Och så förklarar han på vilket sätt. Guds rike är nu här. Hur kunde Guds rike vara här när romarna hade makten i Palestina och när ett romerskt residens fanns i Jerusalem? Kristus kunde säga Guds rike är nu här därför att Guds rike var så nära åhörarna som Kristus var nära dem. Kristus är den smorde konungen, och de som hör till honom, de hör till Guds rike. Kristus hade sagt till judarna: Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte heller ska jag kunna säga: se här är det, eller där är det. Du ser, Guds rike är mitt ibland er. Kristus var mitt ibland dem, och där han var, där var Guds rike. Och den som ville vara i Guds rike eller höra till det skulle komma till honom. De politiskt intresserade messianska judarna som hade en föreställning om ett jordiskt lyckorike, de spanade efter Guds rike här och efter Guds rike där. Och det gör de än idag. Och begrep inte att Guds riket gick omkring mitt ibland dem. Och för att komma till riket, för att bli en del av det, för att höra till det, så behövde de komma till honom, till kungen. Inte för att se under och tecken, inte för att han skulle befria dem från romarna, utan för att de skulle bekänna sina synder och höra att Kristus har försonat, frikänt och rättfärdigförklarat en hel värld. Kristi glada budskap till det folk som vandrar i mörkret är: Guds rike är nu här. Vi behöver inte leta efter Guds riket. Vi behöver inte försöka bygga broar till Gud med våra förtjänster och goda gärningar. Vi behöver inte försöka klättra till himlen med våra religiösa ansträngningar. Tiden är fullbordad. Guds rike är nu här. Kristus har kommit. Han som skulle ta vårt straff på korset. Han som skulle förtjäna frälsningen för alla människor. Han är här. Konungen har kommit. Du behöver inte stiga upp. Guds evige son stiger ner till oss. Blir människa för att vi skulle bli fullkomligt förvissade om att vi äger syndernas förlåtelse genom honom. Men Guds rike är annorlunda än människors riken. Människor skapar ofta sina konungar och avsätter lika lätt sina konungar ibland. Men i Guds rike är det Gud som skapar sitt rike. I mänskliga riken är kungen ingenting utan sina medborgare. I Guds rike är medborgarna ingenting utan sin kung. Ja, egentligen kan man inte ens tala om medborgare i Guds rike. För i Guds rike så är vi inte bara undersåtar, utan vi är delaktiga i väldet, i riket. Gud säger genom aposteln Petrus, ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni är ett konungsligt prästerskap. Och vi får vara ett konungsligt prästerskap, präster och kungar med Kristus, därför att vi genom tron är delaktig med honom, med alla skatter som han har vunnit åt oss. Vi är syndare, eller hur? Men genom tron får vi tillräkna oss den rättfärdighet som Kristus vann. Och när Gud ser på oss, så ser han oss som rättfärdiga, iklädda Kristi rättfärdighet. Och då vet vi att vi äger evigt liv och himlen med honom. Genom tron så finns det ingenting längre som skiljer oss ifrån Gud, när vi förtröstar på hans nåd. Och med det perspektivet så förstår vi vilket fantastiskt evangelium som Kristus predikade och predikar idag i dagens text. Tiden är fullbordad. Guds rike är nu här. Och så förklarar han vägen in i hans rike. Hur kommer vi in i hans rike? Jo, fortsätter han, omvänd er och tro evangelium. Och ordet omvänd er skulle vi kunna översätta ordagrant ändra sinne. Ändra sinne. Det vill säga, våra sinnen har hittills huvudsakligen varit upptagna med att försöka glömma bort Gud och hans helighet och förtränga den skuld som vi faktiskt har och faktiskt känner för alla de fel som vi faktiskt begår och har begått. Då är det mycket enklare att inte tänka på Gud. För om vi inte tänker på Gud, så behöver vi inte tänka på vår skuld inför Gud. Men nu säger Kristus, stopp! Det är dags att ta fram allt det där som trycker och som gör att vi känner oss besvärade så fort Guds namn nämns. Ta fram synden inför honom. Vi kan ändra sinne gentemot Gud och stå fullkomligt blottade inför honom, precis sådana vi är, med alla våra synder, all vår skuld och alla våra felsteg, därför att han har ändrat sinne till oss, mot oss. Jag ska förklara vad jag menar. När Adam begick den första synden, så flydde han från Gud. Och när han hörde Guds röst, Adam, var är du? Då var Adams första ord, jag var rädd. Jag var rädd. Och så gav Gud Adam och Eva luftet om han som skulle komma, om kvinnans säd, om frälsaren som skulle födas genom en jungfru och befria och frälsa hela människosläktet ifrån det onda som skilde dem ifrån Gud. Och allt sedan Adam så har profeterna upprepat gång på gång samma löfte. Luftet om frälsaren, en räddare som skulle ta bort synden och skulden. Den skuld som gjorde att vi kände oss lite misshagliga inför Gud. Tänk då Vilket glädjebudskap det blir när Kristus idag säger till oss: tiden är fullbordad, Guds rike är nu här, omvänd er och tro evangelium. Frälsaren har kommit. Vi behöver inte vara rädda. Han tar bort våra synder och ger oss full förlåtelse på korset. Profeten Jesaja skrev om honom flera hundra år tidigare. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår har vi blivit helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Nu finns det förstås människor som försöker slingra sig och säger att det inte finns något problem med mitt liv. Jag har inga problem i mitt liv. Varför pratar du så mycket om det där? Synd och skuld och sånt trams. Jag betalar min skatt. Jag ljuger inte. Och jag försöker vara hederlig och så hjälpsam som jag bara kan. Jag är väl ingen syndare. Varför säger man så? Jag tror allvarligt talat att vi faktiskt får skylla många eller vissa kristna för den här inställningen. Därför att det predikas ibland ungefär som vägen till Gud är någon sorts snällhetsväg. Att vandringen till Gud och gemenskapen till Gud, den upprättas genom en yttre lydnad. Om man bara gör så gott man kan, så måste väl Gud ändå vara nöjd. Så predikas det i på tok för många kyrkor idag. Och det är fruktansvärt allvarligt. Jag hörde det i förrgår. En man som mycket allvarligt talade om att han minns han var en kristen och trodde på sin bibel. Och när han skulle berätta om vad kristendomen gick ut på, då handlade det ungefär om att du skulle vara snäll mot människor. Precis som Jesus var snäll mot människor. Och visst ska vi vara snäll mot människor. Men synden, den sitter inte bara i kläderna, i våra händer, i vår mun, utan framförallt i hjärtat. Och vem av oss kan frikänna oss ifrån att inte ha älskat, att vi, och säga att vi har älskat Gud och nästan som vi borde. Vi har älskat så mycket som vi borde. Vi har älskat av hela vårt hjärta, av hela vår själ, av hela vårt förstånd. Vem kan säga det? Och vem kan med handen på hjärtat säga att man ofta varit mer egoistisk och självisk än kärleksfull mot sina medmänniskor? Nej. Vi är alla usla syndare. Hur bedrövligt det än låter och hur präktiga och religiösa vi än försöker vara, och som det är jättebra om vi försöker vara, så räcker det inte till. Och därför att vi är syndare, och därför att vi inte ska vara rädda utan glada, så bjuder Kristus oss till sig, sitt rike, med orden: tiden är fullbordad, Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Vägen till Guds rike går inte genom att förbättra sitt leverne, att be mer, att kämpa mer, att göra fler goda gärningar. Vägen till Guds rike heter tro, evangelium. Och kommer ni ihåg? Det är nyss förklarat vad evangelium innebär. Evangelium är det glada budskapet om Kristus Jesus. Att Kristus har sonat alla våra synder inför Gud, betalt all skuld och iklätt oss sin egen rättfärdighet. Att tro evangelium, vad är det då? Jo, det är alltså inte att göra någonting, utan att lita på att vi är förlåtna genom Kristi lidande och död och uppståndelsen. Att förtrösta på att jag, eftersom jag inte kunde göra det jag borde, så gjorde Kristus allt för min frälsning i mitt ställe. Och Gud, han vill inte att någon ska gå förlorad. Han vill inte att någon ska gå förlorad. Och det är som någon säger, allt för många gör intrång i helvetet alldeles i onödan. Och hur kan man uttrycka sig så? Ja, varför? Ja, Kristus har ju med sitt eget blod redan betalt inträdesbiljetten för varenda människa som föds till den här jorden. Den finns där. Kristus har friköpt varenda människa ifrån synden och skulden. Och han har redan sagt att allt är redo. Kom till bröllopet, kom till festen. Och ändå så försöker man på egen hand, istället för att lita på honom, gripa på hans om hans försoning, hans frälsning genom tronen. Och det är också slutligen viktigt att betona att det handlar inte om att du ska tro, utan det handlar om att du får tro. För vi människor, när man säger tro evangelium, så tänker vi människor ofta lagiskt. Jaha, ska jag tro nu också? Vi tänker alltid på det vi ska göra, ungefär som man kunde prestera tro. Och därför vill jag betona om att uppmaningen tro evangelium är egentligen en inbjudan. Du får tro evangelium. Du får lita på att Kristus har gjort allt för dig. Du behöver inte gå halva vägen till Gud. Du behöver inte gå halvvägs för att få hans frälsning. Han har gått hela vägen i ditt ställe. Så Kristi inbjudan idag i evangelium, tro evangelium, det är Guds stopptecken inför alla våra egna självtillverkade ansträngningar. Det är orden att han har gjort allt för oss. Han har köpt en plats åt oss i sitt rike med sitt eget blod. Och vi får verkligen lita på det, tro på det, förtrösta på det och vila i hans oändliga nåd. Amen. Låt oss bedja. Tack kära himmelske fader, för att du sänt oss din egen son till vår värld, för att friköpa oss ifrån allt det som skiljer oss ifrån dig. Herre, gör genom din ande våra hjärtan förtröstansfulla på detta glada budskap, så att vi håller ut och står fasta ända till livets slut. Amen.